P1, Sveriges Radio.
Det kan ha varit vilken dag som helst. För just den här dagen jobbade jag hemifrån. Allt gick långsamt och snusen var slut. Så jag tog på mig tofflorna och gick till matbutiken. Det var skönt. Det var inga skrikande tonåringar. Ingen musik från högtalarna. Förutom kylarna som väsnades var det väldigt stilla. Det är bara jag, kassörskan och en äldre man här. Den äldre mannen bär en blå jacka över en vit skjorta. Hans händer darrar lätt när han lyfter upp varorna från rullatorn och lägger dem på bandet. En efter en. Gröt. Mjölk. Fil. Marmelad. Rostbiff. Och färskpotatis. De glider långsamt fram mot den röda lampan i slutet av bandet. Som ett sista adjö. Kassörskan ler och det där leendet är reserverat för stammisar. Han suckar när han letar efter plånboken i jackfickan. Fingrarna famlar men han hittar den till slut. Han rätar på ryggen och möter hennes blick. Och så börjar han prata. Och det han säger ska bli startskottet på det här programmet. Det är här idén föds. För han berättar lugnt och stilla att han varit nere på begravningsbyrån här på gatan. Att han planerat sin begravning. Och att det faktiskt känns mycket bättre nu. Jag hajar till. Jag menar en ljummen förmiddag på en vardag i en matbutik och så bara droppar han den här bomben. Den äldre mannen får mig att känna mig både ung och dödlig på samma gång. Varför? Varför planera sin egen begravning? Vad har han planerat konkret? Och hur kan det kännas bättre? Hans kropp kommer ju närvara men han är inte på plats på sin begravning. Jag vill veta mer men säger ingenting. Kanske för att orden behöver få landa. Det känns som en stark dos verklighet precis spilts över kassan. Han tar tag i sin rollator, dörren öppnas och han rullar ut långsamt. Jag och kassörskan tittar på varandra. Vi säger ingenting men vi tänker samma sak. Vilken jävla grej vi var med om precis. Några timmar senare kommer jag tillbaka med en handskriven lapp. En vädjan om kontakt. Till dig som pratade om att planera din begravning. En torsdagsförmiddag här i butiken. Jag är reporter på Kropp och Själ. P1 skulle vilja komma i kontakt med dig för att prata om döden. Ring mig. Kassörskan lägger den i kassan och lovar att ge den till honom när han kommer tillbaka nästa gång. Jag hoppas han gör det. Jag heter Ninos Chamoun. Du lyssnar på Kropp och Själ i P1. Och idag pratar vi om döden. Att planera inför slutet medan man fortfarande har livet kvar. Han hade varit på en begravningsbyrå. Jag har aldrig satt min fot på en sån. Än. Hur går det egentligen till på en sån byrå? Jag tar tåget till västkusten. Mölnlycke. För jag har hört talas om en kvinna som arbetar som begravningsrådgivare där. Hon är speciell för något jag reagerade på när vi pratade lite kort över telefon var att hon gick från att fixa så att glädjens dag blir perfekt till att ordna så att sorgens dag blir värdig. Hon har gått från att arbeta som bröllopskoordinator till begravningsrådgivare. Det är lunchtid och en del rörelse på torget. Jag kliver in på begravningsbyrån. Helene driver.
Det är mestadels jag som har valt den här inredningen. Och det är faktiskt så att det vi ser här, allt utom soffan egentligen, är återbrukat.
Den beige heltäckningsmattan som välkomnar mig känns mjuk under skorna. På ena väggen hänger tavla, föreställande himmel och moln. Mitt emot den en annan tavla, det är en skog. Där mossan lyser grönt, som i en sagofilm. Gröna växter står i varje hörn. Det känns stilla här.
Men vad hoppas du folk ska känna när de kommer in här?
Ett lugn.
Mm. Det kände jag.
Ja, du kände det. Ja, precis. Ja. Och just det här gröna har ju faktiskt den förmågan att få oss att känna oss lite lugna.
Helene gick från att fixa bröllop till att fixa begravningar. Det finns likheter, säger hon. Det handlar om att hjälpa till och arrangera en ceremoni. Beslut kring musik, blommor och mat ska fattas och verkställas.
Du kan i värsta fall göra om ett bröllop, men du kan aldrig göra om en begravning. Du måste ha liksom järnkoll och du måste vara oerhört närvarande. Mm. Och ha detaljfokus.
Har du varit nära någon gång på att göra bort dig?
Nej.
Vad fick Helene att byta bransch? Det var en speciell begravning. För som bröllopskoordinator arbetade hon på en restaurang- och konferensanläggning. På den här anläggningen förekom det också borgerliga begravningar. Det var en begravning som hon tyckte stack ut.
Det var en ung man. Han hade omkommit i en bilolycka under en semester i Europa. Mm. Och då höll vi begravningsceremonin i den här stora inglasade matsalen som vi hade. Och en fantastisk sjöutsikt. Vi hade tagit bort alla borden. Vi hade bara stolarna kvar. Jo, just det. Glasdörrarna var ju öppna så då man verkligen kunde känna vinden och höra fåglarna utanför. Mm. Så det var otroligt, otroligt vackert. Och den kistan som familjen hade valt, den var klarröd. Den var så Ferrari-röd och den skulle då spegla hans stora motorintresse. Och efter akten så var det hans vänner som bar ut kistan till processionsbilen. Mm. Och då var det hans favoritmusik som spelades i högtalarna. Så att då förstod jag väl liksom, eller jag blev förvånad och positivt överraskad. Men är det så här? Kan man göra så här? Kan man få ha det så här personligt? Och kan man få vara med och påverka så mycket själv? Så det var nog där som jag bestämde mig att ja, men det här vill jag också jobba med.
Praktiska beslut. Det som uppstår när någon dör är att en rad praktiska beslut ska fattas. Detta oftast av en partner eller andra anhöriga. Beslut som borgerlig eller kyrklig begravning, ska det skrivas dödsannons, jordbegravning eller kremering, mat på minnesstunden och så vidare och så vidare. Eller så planerar du själv hur du ska ha det i god tid.
Det viktigaste är att förstå värdet av att själv kunna planera sin begravning. Att man kan skriva ner sin önskemål. För det är faktiskt så att det är ju en handling utav kärlek och omtanke.
Varför är det?
Ja, men det är ju en omsorg om de anhöriga som lever kvar. De lämnas inte i ovisshet. Och du kan ju för sig, du kan ju skriva ner och säga att men jag vet inte om jag lämnar över valet till mina anhöriga. Mm. Men då har du åtminstone gjort det valet. Mm. För det underlättar jättemycket och förebygger också konflikter. Har du väl bestämt liksom att ja, men jag vill begravas på den platsen, jag vill ha den kistan eller ja, jag vill att det ska vara borgerligt, så behöver du inte ta ställning till det som anhörig sen. För du kanske har, annars har ni kanske två olika viljor när syskonen sitter där och har olika uppfattning om hur mamma hade velat haft det.
Vad gör du då?
Hur menar du?
Men, alltså, om du sitter med två syskon som uppenbart har en konflikt kring de praktiska besluten som ska fattas, vad kan du göra och vad gör du?
Jag säger nog att då bryter vi här idag. Kom gärna tillbaka liksom, och prata om det här liksom, i lugn och ro. Mm. Och det kanske också vara så att de är väldigt upprörda, det har precis hänt. De kanske inte tänker klart. De behöver liksom, ja, man behöver kanske gå hem och sova och tänka över saken.
Helene säger att hennes dagliga arbete består av planeringsmöten, arrangemang för personliga avsked och gravsättningar. Och en stor del administration, att skicka in intyg och ha kontakt med myndigheter och pastorat. Noggrannhet är A och O, säger Helene, för det måste bli rätt. Hon pratar om döden varje dag, det är liksom hennes jobb. Hon tycker alla borde prata om den mer.
Ja, men vi säger många gånger att om jag dör, till exempel. Det handlar ju inte om, utan handlar om när. Jag hade ju en äldre kvinna som kom in till mig här och som ville prata om sin begravning. Ja, jag kan inte prata med någon annan, så mina barn vill absolut inte. De vill inte prata om det här med mig, sa hon. Och som jag sa till henne, det bästa är ju faktiskt att man ändå pratar med barnen och säger att nu gör vi det här, men alltså vi är friska, vi mår bra, vi äter en lättsam middag, så talar vi om det här. Men för sen när sjukdom kommer in i bilden, då blir det svårare. Då blir det mera skuldbelagt och man blir tyst kanske lite mera kring det här.
Det var lite så hela den här idén kom till att göra det här programmet. Jag hörde en man på den lokala ICA:n hos mig som sa det till kassörskan, att nu har jag äntligen varit på den begravningsbyrån och pratat om min begravning.
Mm.
Och det var som man hörde hur lättare han var liksom.
Mm. Ja, det blir ju en otrolig lätthet, dels för en själv men framförallt för anhöriga, att när den dagen kommer, då är det redan bestämt liksom. Och då kan man uppfylla den dödes önskan. Och det lindrar ju också på sätt och vis sorgen lite grann.
Varför tror du det är så, att det lindrar sorgen?
För annars så kanske du alltid har det där, gjorde vi rätt, valde vi rätt. Och det blir en extra börda på sorgen, och då blir den lite svårare att bära, tror jag. Och det minskar ju också risken för konflikter.
Vad tycker du folk ska lägga extra tanke på när de planerar en begravning?
Ja, det här är, tycker jag, är ganska viktigt, och det är att man i möjligaste mån inte ska vänta för länge med att ta sitt avsked. Att man inte ska vänta för länge med att hålla begravningen. Och att lägga allt annat som är inplanerat i kalendern åt sidan. Mm. Det kan ju vara något så banalt kanske som frisörbesök, men då försöker jag liksom att prata om det här, att kanske kan boka om den då. Vi märker idag att det går alldeles för lång tid mellan död och begravning.
Intressant. Varför tror du det är så? Varför tycker du man ska snabba på lite?
Ja, vi har en svensk lag, att vi ska ha 30 dagar på oss att ordna med en kremering eller jordbegravning. I Norge är det bara 2 veckor.
Mm.
Och den genomsnittliga tiden i Sverige idag är, tror det var 26,7 dagar eller någonting sånt. Så det är ganska, och det är faktiskt den längsta väntetiden i världen. Och att låta en kropp vila i ett kylrum i flera veckor kan ju faktiskt både upplevas som onaturligt och också ovärdigt.
Vad vinner man på att inte dra ut på det så länge, tycker du?
Nej, men en lång väntan gör ju också att anhöriga, jag menar, de har beskrivit det här känslan av att befinna sig i limbo, att hamna i limbo, att livet står på vänt tills begravningen är över. Men sen är det också då att det är inte alltid som det finns kanske tider i just den kyrka eller kapell som man vill ha. Så det är ju inte bara, den kommer ju inte bara på de anhöriga i deras planering, utan vi behöver också ha fler tider i kyrkor och kapell att tillgå.
Mest givande är mötet med människor. Helene möter folk i olika typer av faser av sorgen. Det kan vara apati, bottenlös sorg eller tacksamhet över att ett långt liv är till ända.
Men det har ju ändrat mig, tror jag, som människa och som person. Och jag känner att det gör det ju mer jag jobbar med det här. Det är på ett bra sätt. Jag tror man blir mera ödmjuk och också vet hur snabbt livet kan förändras.
Vissa begravningar och möten är omöjliga att släppa och att inte ta med sig hem. De begravningarna som Helene haft för barn och unga människor är svårast att släppa. De finns med henne. Ett starkt minne Helene har är samtalet hon hade med en kvinna. En mamma som miste sina 2 söner med bara 2 veckors mellanrum.
Först ringde hon till mig när hennes yngste son hade dött. Och några veckor efter så ringde hon igen, och då hade hon även förlorat sin äldste son.
Var hon ens kapabel till att fatta beslut?
Det var ju det här som var så otroligt. Och jag tror jag känner ju henne lite grann. Vi har fortfarande lite kontakt. Att hon är en sån otroligt varm, närvarande och kärleksfull människa. Så jag tror det var också det som gav henne denna styrkan. Och när vi hade gravsättningen, så hade vi det för båda samtidigt. Och då stod hon där vid graven med 2 likadana urnor i famnen. Och hon höll dem som att hon ville krama dem en sista gång. Och i den stunden
alltså tårarna rann på oss båda och det fanns inga ord. Mm. Och det är en bild som jag alltid bär med mig. Där är det ju bara att ta sig igenom den dagen, men det är också viktigt för att kunna läka, att få ta det här avskedet. Hon gav uttryck för olika önskemål och fick den musiken och vi hade levande musik då, vet jag också. Det var otroligt, otroligt vackert. Det hjälpte ju henne sen kanske att tänka tillbaka att det verkligen blev så fantastiskt fint som det kunde bli ändå.
Så de här praktiska besluten kan vara ett sätt att faktiskt påbörja sitt sorgarbete liksom?
Det blir det ju. Sen är det ju att sorgen bär man ju hela tiden med sig. Det är ju inte så att den tar slut, men den kan ändra karaktär kanske. Men det som är värst brukar ju vara på storhelger och födelsedagar och sånt. Mm. Så det är extra tungt. Och jag brukar säga det att den dagen som jag inte längre blir berörd i det här jobbet, då ska jag sluta.
Döden är märkligt praktisk på något sätt. Samtidigt som den är obegriplig finns den i blanketter, val och kryssrutor. Efter mötet med Helene får jag med mig ett häfte hem. Det kallas Livsarkivet. Det är en sorts vägledning men också ett slags förhör. Har du skrivit testamente? Vad vill du ska hända med dina husdjur om du blir svårt sjuk? Vilken musik ska du ha på din begravning? Vilken sorts kista? Vilka banker har du? Jag bläddrar. Och det är konkret. Rakt. Nästan lite brutalt. Kanske var det precis de här frågorna mannen i matbutiken hade svarat på. Kanske satt han där med penna i hand och kryssade i ruta efter ruta. Men jag börjar undra. När är det dags att själv börja svara? Jag fyller 40 snart. Men det kanske är rätt tid så att de som bli kvar, vet vad jag ville, eller om något skulle hända så vet de vad jag vill. Jag tar tåget tillbaka till Stockholm. Jag ska träffa en psykolog. I vardagsrummet ligger en öppen resväska. Kläder ligger vikta i högar. Imorgon ska hon och hennes man åka till Andorra. Vi slår oss ner i Liria Ortiz kök.
När tycker du man ska börja planera?
Jag började tänka lite på det, kanske vid 55 eller någonting sånt. Och det är när man börjar få krämpor, när man börjar se, oj, jag håller på att bli äldre. Så man vet inte hur många år har i mitt liv fortfarande. Samtidigt, döden kan överraska oss. Kanske får vi cancer eller när man är 25 eller... Men, vi kan säga så, sannolikt är att vi kommer att dö efter 55, efter 60 eller vad vet jag, någonting så. Och där skulle det vara skönt, tror jag, att börja tänka om istället, lite grann, närma sig lite grann till det. Om man kan prata med andra som är i samma ålder som du, eller på något sätt. Mm.
Men varför tror du det kan vara så en lättnad att planera sin begravning?
Men framförallt det här att man vill ha någon känsla att jag vet vilka psalmer ska man sjunga eller på vilket sätt ska det vara. Och då, som sagt, jag återgår till den här känslan att jag kan kontrollera det här. Och samtidigt man kan hantera sin oro idag, sin ångest. Nu vet jag vad som kommer att hända.
Det är underligt, för döden kan man inte kontrollera så liksom. Alltså är man död så är man inte där, men ändå vill man kontrollera det som man kan kontrollera. Varför är vi så?
För att det är svårt att acceptera att vi ska dö.
Okay.
Och då behöver vi ha den där känslan att okej, det är något som jag kan påverka, som jag kan kontrollera. Och det är en illusion, men så är det.
Men säg att jag har en anhörig som vägrar prata om slutskedet i sitt liv eller sin begravning. Hur kan man öppna upp det samtalet, tror du?
Det beror på relationen. För att man kan säga, vet du vad, jag förstår att du inte vill prata om det. Men för min egen skull kan vi åtminstone prata om det praktiska. Vad ska vi göra? Vad vill du göra? Har du några önskemål? Eller har du skrivit testament? För att det kan göra så att kanske vi hamnar i konflikt med mina syskon. Eller, men att lägga till det man förstår. Att ha olika skäl. Och fråga inte varför. För att om personen inte vill prata om det. Personen har sina skäl. Och kanske kan vi framkalla ångest i onödan om vi gör det. Så det är att närma sig väldigt, väldigt försiktigt. Lägga ansvaret på att jag vill undvika den här och den här. Men om personen ändå vill inte prata om det, då är det bara att acceptera.
Mm. Jag läste en GP-artikel att du satt i äldrelinjen. Och du blir förvånad över hur lite folk pratar om döden. Kan du utveckla det?
Ja. Jo, jag var jätteförvånad. För att det var personer, säg på 85, 80, 75, så de hade aldrig tänkt på döden. Och såklart jag uttryckte inte det, men själv blev förvånad. Och jag tror att anledningen är att det är någonting som vi inte prata om, för att det väcker rädsla. Aha, det är en icke-existens. Vad är det? Eller, jo, jag ska det och kanske man är troende. Men ändå, trots att man är troende, visst, det finns en liten rädsla som jag vet inte om det handlar om att inner man lite tveksam.
Vad har du träffat folk som är i slutskedet av sitt liv? Är vi inte döende, men lite äldre?
Det som allra flesta är rädda för, det är att uppleva smärta, att inte få tillräcklig med lindring. Eller det, de allra flesta är mest rädda för det. Många är inte oroliga för döden, utan för slutskedet. Kommer jag att känna smärta eller inte? Och sen många oroar sig på vad som kommer att hända med deras barn. Säg att det är ett barn som kan inte klara sig själv. Vad ska hända efter? Det är också en stor oro.
Jag lämnar Liria och åker söderut mot Bagarmossen. Jag har bestämt en träff med en person som jag träffade på ett kalas för några dagar sedan. Jag är tidig så jag tar en promenad runt kvarteret och ett samtal dyker upp i mitt huvud. Ett samtal jag hade med en vän. Kanske är det för att han bor i samma kvarter. Han berättade om när hans pappa dog för 2 år sedan. Sista åren levde pappan på ett demensboende. Min vän hälsade på varje dag. Han berättade om farsans begravning och tiden efter. Om alla saker som blev kvar. Det var en jävla dödsstädning. Ett helt liv i grejer. Min väns mamma ville spara allt medan syskonen ville slänga allt. Varenda liten grej, en historia för henne. En rostig skruvmejsel, en nyckel till ingenstans. Mamman grät, syskonen tröstade henne. Vi kanske lämnar efter oss mer än vad vi tror, eller mindre än vi önskat. Minnen finns i saker, men också i det som inte syns. Så efter ett varv i kvarteret är det dags. Jag slår in koden till porten och går upp mot lägenheten där John Arthur Ekeberg bor. De flesta kallar honom Johnny. Johnny har levt ett långt och hårt liv, men nu mår han bättre, mycket bättre. Han bor i sin tvåa med fransk balkong. Det var först hans försökslägenhet. Han klarade av försöket och nu är det hans trygga plats. Han står i vardagsrummet och lirar en av sina egna låtar. Skinnsoffan är ljusbrun. På ett bord vid fönstret står små modellflyg och målarburkar och penslar. På väggarna planscher för olika fotoutställningar Johnny haft. Och foton på gamla vänner från gatan. Han tittar mig i ögonen när han sjunger och spelar. Jag försöker klappa i takt. På den vita väggen i köket har någon skrivit med blå spritpenna.
Här satt Skalle Per.
Vem är det?
Nej, det är LG heter han. Vi brukar spela poker en gång i månaden, några kompisar. Och han vinner aldrig. Men nu gjorde han det. Det var tvungen att skriva med tuschpenna.
Okay.
Här satt Skalle Per, för han har ingen hår på huvudet. LG heter han.
Ja. På bordet ligger hans bok, Gatufolket. Det är en dokumentation från livet på gatan som hemlös.
Var det din lägenhet eller?
Ja, det var ett rum jag låg.
I ett foto sitter en kvinna på en uteservering på Hornsgatan i Stockholm. På bordet ligger 20-tal små sipppåsar med amfetamin. Bakom kameran står Johnny med säljarlägget för Situation Stockholm, de hemlösas tidning, runt halsen. Kvinnan lika så.
Jag kollar tjackpåsarna. Vi sitter på Hornsgatan. Och delar upp tjack alltså. Och så har hon säljarlägg runt halsen. Snacka om.
Roffe. Lever han?
Tveksamt. Det är Tantolunden. Donkerparken.
Var det han grannen eller?
Nej. Nej. De är döda allihopa.
Ja,
han är död. Han lever.
Men du var inte på deras begravningar, eller?
Nej.
Jag träffade Johnny på ett kalas. Det var utomhus. Här ute på gården. På gräsmattan. Han är granne till den som fyllde år. Hon bor i samma trapp.
Vi hade fest här på gården, grannarna. Och jag var bjuden och... Jag hjälpte till. Först ville jag bara hjälpa till, men sen jag blev bjuden också.
Han hade en hatt och jeansjacka och var lite äldre än 40-åringarna som sprang efter sina barn som också var med. Det var konstigt för jag såg honom liksom sakta närma sig bordet där vinboxarna stod. Så jag gick fram och tipsade honom om det vita vinet.
För jag såg dig komma in där och ställa dig vid vin, där vinboxarna stod.
Ja.
Det såg lite trevande och tvekande ut liksom.
Ja,
jag tänkte först, det här är bara en random snubbe, men jag hjälper han ändå.
Ja, men alltså jag blev så förvånad. Fan, 12 såna här, vad heter, bag in box. Ja, vad fan, vilken ska jag välja? Jag blev helt så här. Och sen helt bara säng med öl och läsk liksom.
Ja, för jag tänkte det kanske är någon som inte är bjuden liksom. Men han ska ha sitt liksom.
Nej, var det så? Ja.
Sen såg jag dig sitta med de andra grannarna liksom.
Ja. Ja, det var bra.
Vi började prata och han berättade om att han levt under broarna. Han har varit hemlös och missbrukat. Johnny brukade ta amfetamin på nätterna för att orka av kylan. Det var lättare att vara vaken på nätterna. Hans intresse för mineraler förde honom då till berg i skogar där han knackade sten hela natten. Och när solen gick upp gick Johnny och la sig. Vi satt där och snackade och han berättade också om hyresföreningens trädgård utanför porten. Hans planer med den, hur han brukar fixa till det där på dagarna och att det ska bli jävligt nice. Så jag passade på att berätta om det här programmet, att planera inför döden. Han hajade till direkt. Och nu är jag hans lägenhet. Det här är andra gången vi träffas och vi ska snacka om döden.
Nej, det var intressant alltså, för det är inte ofta det samtalsämnet kommer upp överhuvudtaget bland människor.
Mm.
Nej, för det är tungt alltså. Om man vill se det tungt.
Varför tror du det sällan kommer upp?
Därför att det gör så ont i människor. Jag tror att det gäller att känna att man har gjort bra saker i livet. Människor som har en svag punkt som döden kan liksom, tanken på döden kan skada dem. Jag tror många skjuter ifrån sig det, liksom stänger av.
Johnny har varit med. Som 12-åring började han hänga med äldre ungdomar. Han berättade att hippisarna tog hand om honom. Fick springa deras ärenden och lärde sig snatta. Av dem fick han den bekräftelsen han inte fått hemifrån. Han är idag 68 år och levt stora delar av sitt liv på gatan. Han är en konstnär, skriver, fotar, spelar musik och målar. Idag har han en egen lägenhet och är fri från knarket. Och så har han två barn som kommer ärva det han har.
Jag är 68 bast nu och har levt ett jävla hårt liv. Men på något sätt så har jag lyckats resa mig igen.
Vad är det dina barn kommer ärva då konkret, tänker du?
Det här... Alltså, Stockholms stadsmuseum samlar ju på allt jag gör. De har 1000 fotografier på gatufolket som de har arkiverat. Och mina bloggar är arkiverade. Mm. Så det är en liten värdefull källa för mina barn i framtiden. Ja, det vore intressant. Det är kul om det kunde finnas något minne kvar från det.
Du har något form av testamente som du ska fixa.
Ja.
Var det något mer du behöver fixa så inför döden?
Att jag har packat och klart hemma. Så att det inte blir en kaos för de som tar över. Ja, men det säger jag till att det är helt korrekt.
Vad ska det stå på din gravsten då?
Överlevnadsgeniet.
Varför det?
Därför att jag har överlevt hur många världskrig som helst.
Mm. Och musiken har vi inte pratat om. Vilka låtar vill du ha på din begravning?
Oj. Ja, Deep Purple.
Vilken har du?
Highway Star.
Highway Star?
Ja.
Varför och det?
Därför att den har hängt med mig ända sedan jag var ung.
Hur går den?
Highway Star. Ja, jag kan inte sjunga den. De är helt otroliga. Någonting med Cornelis. Trasiga skor skulle jag vilja ha. Och någon av mina egna låtar skulle jag vilja ha med.
Ja.
Så långt jag har kommit. Och det blir väl grunden då till musiken.
Ja.
När jag begravs. Men jag är inte klar än. Jag har massa saker till att göra.
Vad ska du göra?
Halleluja. Nej, men jag ska göra... Fortsätta skriva musik. Göra någon otroligt fin utställning med modeller så småningom. Fortsätta med trädgården. Jag håller på och formar träd och buskar så här. Lite bonsainaktigt. Mm. Och grannarna gläds med det. Ja, men vi har mer att göra.
Känns som du är mycket uppe i livet nästan.
Ja, precis. 68 bast. Har levt som en rövare hela jävla fucking livet.
Ja, du har levt.
Ja.
Finns det några begravningar du minns?
Nej. Jo. Nej. Jag har någon polare jag varit på. Nej.
Inget du vill prata om?
Nej. Jag går inte helst på begravningar.
Varför
då? Nej, jag har ingen lust helt enkelt. Jag har inte känt mig för det.
Nej.
Istället så har jag fina minnen av personerna då som har avlidit, som jag då kan förmedla till andra människor. Men springa på begravning, nej, det har jag inte varit så mycket för.
Varför tror du det är så?
Ja, kanske finns en viss rädsla, osäkerhet. Kan det vara? Det är svårt att säga.
Du, jag har ett kortlek.
Ja.
Jag vet inte om du vill testa det. Det är ett sätt att öppna upp samtalet om att prata om det praktiska kring döden och vad som är viktigt för den. Vill du testa det med mig?
Ja, absolut.
Ja, kul.
Kortleken jag har med mig heter Dö bra. Den ska fungera som ett verktyg för att börja reflektera kring vad som är viktigt för en själv när livet börjar röra sig mot sitt slut. Den är framtagen av forskare och består av 37 påståenden man ska ta ställning till. Vad som är viktigt, mindre viktigt eller jätteviktigt.
Okej, då ska vi se. Okej, i livets slutskede är det viktigt att känna mänsklig beröring.
Ja,
viktigt.
Verkligen.
Att mina närmaste är förberedda på min död.
Ja, det är också viktigt.
Det är viktigt.
Ja.
Varför det?
Ja, det är för att man ska få en slutlig bekräftelse på att man har vänner som bryr sig om en och tycker om en och vet vem man är.
Vem är din bästa vän?
Det är jag själv.
Att behålla min humor.
Oh ja. Jätteviktigt.
Du vill dra skämt in i det sista liksom.
Ja, absolut.
Få folk att skratta och le.
Jajamän.
Ja, hoppas inte du blir dement då.
Nej, det här med dement, det hoppar vi över. Ja. Det gäller inte mig. Jag kommer inte bli dement.
Ja. Okej, då ska vi se. Att vara fri från smärta. Är det viktigt?
Nej.
Varför det?
Kan man acceptera smärta så kan man också acceptera inte smärta. På ett filosofiskt, det är jättesvårt att förklara. Men kan man acceptera att man mår dåligt och tar den här smärtan, så minska smärtan när man liksom kan acceptera det. Men samtidigt måste man se positivt att det här är övergående, oavsett.
Mm. Jävligt klokt sagt. Då lägger vi den på inte så viktigt. Att veta hur min kropp kommer att omhändertas efter döden.
Ja, men det har jag redan skrivit ner då. Jag vill inte bli bränd.
Varför vill du inte bli bränd?
Nej, jag vill att min kropp ska bli jord.
Varför vill du bli till jord?
Jag har fått några såna här konstiga tankar att tänk om själen vaknar när man ligger där inne i ugnen. Och nej, vad gör de? Nej.
Att finna frid med min Gud.
Åh. Jag vet inte vad min Gud är för någonting, men det är väl solen då, livet, grönskan, växtligheten är väl min Gud.
Hur önskar du att vädret är när du dör?
Som idag, fåglarna ska sjunga.
Så du ska dö på vår och sommar?
Ja.
Tänk om det regnar, för fan vad trist.
Det vore för jäkligt.
Ja. Men om naturen är din religion, vem är företrädare för din religion? Är det fåglarna då, eller?
Universum.
Ja. Hur känner du kring universum egentligen?
Jag är fascinerad.
Och visst, är det häftigt?
Ja, det är jag. Vem är inte fascinerad av universum?
Ja, jag minns när jag insåg att jorden är rund.
Ja, just
det. Jag låg och tittade upp och jag bara såg, vänta, den är ju faktiskt rund liksom.
Ja. När jag hör någonting på nyheterna, det ska vara någon stjärna eller någonting på himlen. Jag brukar gå ut och kolla. Ja. Är den stor nu? Är månen extra stor?
Att reda ut oavslutade saker med andra.
Viktigt.
Ja, okej. Okay. Några konflikter sådär liksom.
Ja. Jag är avslutare och påbörjat.
Va?
Jag är en avslutare och påbörjar jag en kommunikation eller en sak, så vill jag avsluta det. Mm. Och det är samma sak som i frågan där.
Att dö hemma?
Ja, helst.
Okay.
Helst.
Ja.
Och om den möjligheten finns, så vill jag dö hemma. I sängen eller i soffan.
Vi tänker väl att den riktar sig ganska brett till alla som vill fundera eller reflektera över livets slut och döden.
Malin Eneslätt är universitetslektor vid Luleå universitet och har forskat om hur vi samtalar och reflekterar kring döden. Hon har varit med och tagit fram de här korten som jag och Johnny kikade på.
Det handlar ju väldigt mycket om att prata om hur man har levt sitt liv och vilka värderingar man har med sig som gör att man vill ha det på ett visst skede i livets slut, så att säga.
Arbetet började 2015. Och då tänkte Malin och hennes kollegor, okej, det vita arkivet finns och liknande tjänster finns också som handlar om det praktiska efter döden. Sen finns det samtal inom svenska sjukvården och vid den tiden handlade det mest om brytpunktssamtal man hade med patienter. Då vården övergick från en botande till en lindrande behandling.
Och vi kände att däremellan så fattas det någonting att prata om i förväg om hur man vill ha det. när man inte kanske är precis i livets slutskede, utan att börja prata om de här sakerna lite tidigare för att förbereda för hur man vill ha det. Också för att man ska få möjligheten att förmedla det till sina närstående och kunna ha ett samtal med de som är runt omkring en. För det är ju inte helt ovanligt att man inte kan förmedla sig längre när man är den sista tiden i livet. Och då kan det vara, då visar internationell forskning att det kan vara väldigt underlättande för de närstående att prata om det här i förväg. Det kan underlätta deras, förbättra deras välmående och också underlätta deras sorgeprocess att ha pratat om hur man vill ha det.
Det var något som jag tänkte på när jag testade de här korten med Johnny, att man lärde känna honom som person liksom, via korten. Men också att det blev lättare att prata om frågor som var ganska så här tunga.
Det har vi väldigt tydligt sett i vår forskning också. Man bygger verkligen relationer genom att använda de här kortleken, och man lär känna varandra på nya sätt. Till och med liksom gifta par som har varit tillsammans i många år som liksom lär sig nya saker om varandra genom att använda den här kortleken. Och om man använder med någon man inte känner så väl, så får man väldigt fina insikter om den personens liv. Så att jag skulle säga att det ofta leder till ganska mycket reflektion och samtal om, ja, men varför är det här viktigt för mig? Vad har jag upplevt som gör att det här är viktigt? Och många upplever att det känns lite lättande efteråt, får jag ofta höra, att liksom, det här är någonting man har tänkt på och funderat på, men man vet inte riktigt i vilket forum man ska tänka på det eller lyfta eller prata om det. Det kan kännas lite liksom skönt att få ha pratat om de här sakerna.
Var det något som var något oväntat som dök upp när ni testade de här korten på personer?
Något annat som jag förvånar mig, eller som jag har lärt mig mer av, det är ju när vi testade det här kortleken i ett litet urval av samer. Och då kom det väldigt tydligt fram att vikten av naturen, att vilja dö utomhus och att kanske till och med inte bli hittad, utan att liksom få gå ut i skogen när man känner att man håller på att dö. Få dö bakom en sten och ingen behöver hitta en sen heller. Det var verkligen något nytt som jag lärde mig, som kom fram flera gånger under de här intervjuerna med de samiska deltagarna. Jag tror att det handlar om också hur att man identifierar sig med renen, hur renen gör när den dör, att den liksom går undan för att dö. Sen vet jag inte riktigt det här med att inte bli hittad. Det kan jag inte riktigt, vet jag fortfarande inte riktigt vad det står för.
Det som intresserar Malin är att döden är allmängiltig. Det angår oss alla. Hon har också sett hur det kan bli när man inte planerar eller är förberedd. För hon har arbetat som sjuksköterska och mött sjuka patienter och deras anhöriga.
Jag har sett det kliniskt från min erfarenhet när en person närmar sig döden och man inte har pratat om hur man vill ha det. Och att det dels påverkar de som finns kvar, att man inte riktigt vet vad man ska göra, och det bidrar till liksom ångest och oro, men också att det kan bli konflikter mellan de som närstående, om man tänker en förälder som dör till exempel och barnen inte är överens om hur man vill ha vården, vart personen ska bo eller så, men också i den absolut sista tiden i livet. Så att jag tror att, eller jag har sett att det kan bidra till liksom oro, konflikter.
Typ konflikter mellan syskon då, eller?
Mm, precis. Mellan de närstående. Ibland också mellan den personen som faktiskt är döende och de närstående som, om man verkligen inte är överens om hur man vill ha det, om... Det är inte helt ovanligt, eller jag har sett det, att personen som faktiskt är döende är redo att dö, men de närstående är inte det. Mm.
Vilka andra situationer tror du kan uppstå om man inte planerat eller pratat igenom saker?
Det är ju det här med, alltså jag tänker mycket på det här med konflikterna, och sen också att det blir väldigt, jag skulle säga väldigt stora reaktioner för de närstående, att man liksom verkligen inte kan hantera sina känslor och blir liksom, bryter ihop, eller hur ska vi säga, exploderar. Och så tänker jag att det ibland handlar om att vi har olösta saker oss emellan, att man liksom inte har fått prata ut om saker eller inte hantera de där någon konflikt eller något samtal eller något som man hade behövt göra upp. Och det kan ju också leda till ångest för den personen som är döende, om man känner att man inte riktigt är klar, inte riktigt har rätt ut allt som man hade önskat reda ut. Så det har jag också sett, att det kan se lite olika ut för de personerna som också är döende.
Mm. Det här projektet började ju med att jag hörde en man i affären prata om hur skönt det var för honom när han hade varit på en begravningsbyrå och planerat sin begravning. Varför tror du det kan vara så att en människa känner lättnad över något sånt?
Ja, men precis. Jag funderar en del på det. Om det finns liksom, vi är så vana, den moderna människan, att kunna kontrollera allt i vårt liv, så det kan ju finnas den sidan av det också, att man vill liksom kontrollera även den här sista delen av livet och döden och så. Men jag känner verkligen igen den här beskrivningen av lättnad, att få prata om det här som man kanske har tänkt på väldigt mycket. Man vill inte förstöra stämningen på middagen, eller man vill inte oroa sina barn, men man har också ett behov av att få säga hur man vill ha det.
Vad är viktigast för dig då i livets slutskede, eller om du skulle gå bort?
Ja, det som är viktigast för mig är att det blir bra för min dotter. Jag är ensamstående med en snart 9-årig dotter. Så det är det jag tänker på mest, hur det skulle bli för henne. Eller hur det kommer bli för henne när jag dör. Förhoppningsvis är det långt bort, men det vet man ju aldrig.
Har du börjat planera?
Ja, jag planerar lite grann. Precis skrivit ner lite saker som att jag tänker ska finnas lättillgängligt ifall jag skulle dö plötsligt. Men jag har en del kvar att göra med min planering också.
Vet du hur eller vilken typ av begravning du vill ha? Har du fyllt i det här vita arkivet?
Jag har inte tänkt så jättemycket. Det kanske är färgad av min forskning. Jag tänker mer på hur jag vill ha det innan jag dör än efteråt. Men jag har faktiskt tänkt att det där vita arkivet skulle jag behöva fylla i också. Men dit har jag inte kommit än.
Ja, jag fick ju med mig ett av Helene, hon begravningsrådgivaren. Det är ju många frågor man ska ta ställning till.
Man får beta av dem lite en och en, tror jag kanske.
Om mina efterlevande så önskar får de ta fingeravtryck och eller DNA för att använda till minnessaker. Jag har anmält mig till donationsregistret. Jag vill inte donera några organ eller vävnader efter min död. Det är många val, men som Malin berättade kan det uppstå problem om man inte är tydlig med de här valen. Och så har vi det där med arv och testamente som kan ta fram det värsta i folk. Det minns jag att Liria sa i vårt samtal som vi hade i hennes kök.
När någon dör också, det verkar framkalla hos oss våra värsta sidor.
Hur menar du?
Jag menar att folk som inte har bråkat tidigare, då börjar man bråka. Man stämmer varandra eller man slutar prata med varandra. Så man känner att man har rätt att ärva eller inte. Det kan vara att det aktualiserar gamla saker. Men jag vet inte, ibland har jag sett att man har en hygglig relation. Men det, när det här händer, det kommer fram väldigt, väldigt mycket. Och många gånger därför att det redan finns konflikter. Och då den här kan fördjupa konflikterna.
Och jag läste någonstans att du sa att pengar blir en symbol för kärlek. Ja. Hur kan det vara så?
Jo, för att säg att det är du och jag som är barnen till någon. Och då du får massor med pengar. Men inte jag. Vad känner jag? Men vad händer här? Det här är orättvis. Varför inte jag? Och då börjar man ställa sig frågor. Att hur var det när jag var barn? Är det så att de älskar mig mindre? Eller är det så att de värdesätter dig mera? Och då, på det viset menar jag att det är en symbol för kärlek också. Att det väcker många tankar om varför inte jag.
Men kan det här också bara vara föreställningar om att det egentligen är en kärleksförklaring, men för någon kanske bara det att det är mer praktiskt att ge pengarna till ena personen liksom?
Jo, det stämmer, det kan vara. Det jag syftar mer på är upplevelse. Det är inte rationellt. För att rationellt sett kanske, och det händer den där, att kanske jag har fått mer pengar i livet. Jag har fått pengar till en insats för en lägenhet eller något annat. Men i stunden, nej, min rationalitet fungerar inte riktigt, utan det är med känslor. Och då känslorna säger, ja, du är inte älskad, det är därför. De som gör det här på ett bra sätt, tycker jag, de har ett samtal och säger, okej, sommarstuga ska gå till dig på grund av, lägenheten ska gå till dig på grund av. Och man diskuterar ibland inom familjen om man kan komma överens om att, ja, jo, jag vill ha stugan, ah, jag vill ha, och som sagt, om det inte, om man inte kommer överens såklart, då det är föräldrarna eller vad det handlar om som bestämmer det. Och sen, jag tror jag berättar för det, jag såg ett program som just nu kommer jag inte ihåg namnet, men det var väldigt intressant, för att de träffade personer som hade väldigt många saker. Och många av dem hade tänkt, den här ska gå till mina barn. Men det som var väldigt intressant är att sen när de hade en dialog med barnen, barnen ville inte alls ha all den där. Och det var väldigt spännande. Jag spårar massor med saker för mina barn är inte alls intresserade. Och då måste man också konfrontera sig. Aha, så det jag har samlat, det jag har här, är inte värdefull för dem. Mm. Och där är också kommer vi till den här, hur tolkar man det? Är de inte intresserade av mig? Eller?
Ja, det är så kul att du säger det. Jag hade det här samtalet med min vän vars far gick bort för 2 år sedan. Och då skulle de dödsstäda han, sin syster och hans mor. Då. Hans mor ville ju behålla allt möjligt, för det var ett minne. Men så var han och hans syster, de ville bara slänga allt, för det fanns ingenting av värde, tänkte de. De har ju sitt minne av sin far liksom. Och han sa, nästa generation, då är ju allt borta, 100%. När mamma är borta så kommer allt ryka liksom. Men hon vill ändå behålla det liksom.
Ja, och jag förstår, det är ett sätt att hålla sina minnen till liv. Och kanske man behöver dem. Samtidigt är det här att använder man sig av dem, tittar man på dem och framkallar dessa minnen. Jag tror att de allra flesta inte gör det. Men det ger en viss trygghet att veta att jag har den här ändå.
Men om jag känner mig orättvis behandlad, hur kan jag släppa det som en son till någon som har gått bort? Hur kan jag komma över det eller acceptera det? Eller vilka verktyg ska jag använda mig av för att bara gå vidare? Liksom?
Det är jättebra. Det är svårt för att det är väldigt individuellt den där. Det beror väldigt mycket. Har du det lätt att släppa saker? Eller inte ältar du så fort som någonting känns orättvis? Men en generell förslag skulle det vara att tänk på att om du fortsätter att älta den här, hindrar dig att leva det livet som du vill eller inte. För att såklart, det är inte lätt och ibland måste man ge sig plats. Okej, idag känner jag att den här är orättvis och jag vill tänka på det. Men ge dig, vad vet jag, 15 minuter, en timme och sen går vidare. Men är det framförallt vilken plats i ditt liv tar den här? Och det kommer att ge motivation, det kommer att ge styrka. Okej, den här är orättvis, livet är orättvis, det här har hänt, men vill jag fortsätta leva med den här och känna mig ledsen, bitter eller något annat, eller vill jag leva mitt liv? Såklart, det är inte lätt.
Tjena. Kanske anade mannen som planerade sin begravning att gamla konflikter skulle blossa upp om han inte krattade inför sin död. Kanske hade han en anhörig som lurade i vassen i väntan på att hugga så fort han dog. Eller så var det just känslan av kontroll han återtog när han bestämde sig för att göra en sista planering i livet. En sista handling innan han checkade ut. Du, jag har en konstig fråga. Jag har lämnat in en liten lapp här för länge sedan. Jag går tillbaka till butiken. Det är en annan tjej i kassan än hon som jag lämnade lappen till. Det jobbar en tjej här, en ganska ung tjej. Hon har ett kors runt halsen. Vet du vad hon heter?
Nej.
Okej.
Var det hon som tog lappen?
Ja, precis. Där! Är den kvar? Nej, det är inte. Fan också. Har jag drömt allt? Mannen med rollator är borta och min lapp
till honom är borta.
Ja, men du hittar inget.
Jag hoppas att allt blev som du tänkt, gamle man. Och om du lever hoppas jag att du har en fin dag. Annars må du vila i frid. Du har lyssnat på Kropp och själ. Jag heter Ninos Shamoon. Producent var Stina Näslund. Tekniker Astrid Ankar Krona.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.